Kapitel 14. Ett knippe rosenknoppar. Sidan 271. Från den dag de lämnade Ibodar var det precis så illa att resa med Valen Lucas kringresande föreställning och magnifika uppvisning av underverk och fantasier som Mert kunnat föreställa sig i sina mörkaste stunder. Till att börja med regnade det flera timmar varje dag och en gång 3 dagar i sträck. En var det skyfall av kallt vinterregn strax över fryspunkten. En isande duggregn som sakta men säkert trängde igenom kläderna. Och rätt vad det var fick en att huttra som besatt. Vattnet rann visserligen av från den hårdtrampade vägen som om den varit stenlagd och lämnade i värsta fall ett tunt lager gyttja efter sig. Men den långa karavanen av vagnar och hästar och människor rörde sig sakta även när solen sken. I början hade Lucas artister och arbetare varit väldigt ivriga att komma iväg från den stad där skepp sänktes av blixtar om natten och sällsamma mord gjorde alla nervösa. Komma bort från en svartsjuk tjonsensk adelsman som säkert bedrev en rasande jakt efter sin hustru och kanske skulle låta sin vrede gå ut över alla som varit inblandade i att föra bort henne. I början rullade de på så fort som hästarna förmådde dra vagnarna och manade på djuren för att de skulle gå ännu fortare, mil efter mil. Men varje mil var en mil längre bort från faran, en mil tryggare. Och när det drog mot eftermiddag den första dagen. Måste ta hand om hästarna, förklarade Luca, medan han inspekterade hur dragarna spändes från hans löjligt målade vagn och leddes bort mot tjuderlinorna i duggregnet. Solen hade fortfarande halva vägen kvar ner till horisonten. Men från tältens rökhål och de lådliknande bostadsvagnarnas skorstenar hade redan tunna grå plymer börjat leta sig mot himlen. Ingen jagar oss och det är långt till Lugard. Bra hästar är svåra att komma över och dyra. Luca gjorde en sur grimas och skakade på huvudet. Så fort det blev tal om kostnader tappade han humöret. Han höll hårt i minsta kopparöre. Utom när det gällde att köpa saker till sin hustru. Det finns inte många ställen på vägen där det är värt att stanna mer än en dag. På de flesta ställen blir det inte nog med folk ens om hela byn kommer. Och när det gäller städer kan man aldrig veta hur det blir förrän allt är riggat och klart. Men du betalar inte tillräckligt för att jag ska kunna avstå från det lilla jag kan tjäna ihop. Han drog åt sin broderade blodröda mantel om axlarna för att skydda sig mot vätan och kastade en blick över axeln mot sin vagn. En bitter lukt kom drivande genom det lätta regnet. Mert var inte säker på att han skulle kunna äta någonting som Lucas fru kokat ihop. För du är väl säker på att det inte är någon som jagar oss, Cawthon? Mert drog irriterat ner yllemössan i pannan och stegade iväg mellan de färgglada tälten och vagnarna som bredde ut sig runt om dem. Han skar tänder där han gick. Så han betalade inte tillräckligt. För den summa han hade erbjudit Luca borde karn ha varit beredd att tvinga alla djuren att springa hela vägen till Lugard. Nå, kanske inte riktigt springa. Mert ville trots allt inte heller ta livet av hästarna. Men den uppblåsta pajasen borde bränna honom ha varit beredd att lägga på ett kol. Inte långt från Lucas vagn satt Kjell Vernin på en trebent pall som nästan försvann under hans massiva kroppshydda och rörde om i någon slags mörk stuvning som puttrade över en liten lägereld. Det droppade regnvatten ner i grytan från hans nedböjda hattbrätte. Men antingen märkte den fete mannen det inte eller så brydde han sig inte om det. Gordoran och Fögin, 2 av rödarmarna, muttrade svordomar medan de bankade ner tältpinnar i den leriga marken till det smutsbruna tält som de delade med Harnan och Metwin. Och för all del även med Vernin, men Vernin ägde färdigheter som fick honom att anse sig stå över simpla uppgifter som att resa tält. Rödarmarna gick med på det utan nämnvärda protester. Vernin var en erfaren hovslagare, men framförallt var han den bästa hästtjuven i landet. Hur osannolikt det än verkade när man såg honom, och det gällde oavsett i vilket land man satte honom. Fögin fick syn på Märt och bet av en svordom när hans hammare missade tältpinnen och träffade tummen. Han släppte hammaren, stack tummen i munnen och satt där på huk och klagade med gäll röst. Vi kommer att vara ute i det här eländesvädret hela natten och vakta de där kvinnorna i snåd. Kan inte leja några av de där hästskötarna för att göra det här så att vi åtminstone kan få vara torra tills vi måste bli blöta? Gordoran petade Fögin på axeln med ett av sina tjocka fingrar. Han var lika bred som Fögin var skranglig och kom från Tyr trots sina grå ögon. Hästskötarna skulle sätta upp tältet och stjäla allt som var löst i det, Fögin. Han petade på honom igen. Vill du att någon av de där klåfingriga filurerna ska promenera iväg med mitt armborst eller min sadel? Det är en bra sadel, är det. När han petade på Fögin en tredje gång välte den andra nästan omkull. Får vi inte upp det här tältet snart, låter hörnan oss stå på vakt hela natten. Fögin blängde på honom och muttrade, men han tog upp hammaren igen och torkade av leran på rocken. Han var ingen dålig soldat, men inget ljushuvud heller. Vernin spottade genom gluggen mellan sina tänder och missade precis grytan. Stuvningen luktade underbart av vad det nu var som Lartell höll på att tillreda. Men Märt bestämde sig för att han inte skulle äta här heller. Den fete mannen knackade skeden ren mot grytans kant och tittade upp mot Märt under tunga ögonlock. Han såg ofta halvsovande ut, men den som trodde att han var det var en narr. I den här takten kommer vi fram till Lugard någon gång i slutet av sommaren, om vi någonsin gör det. Vi kommer fram, Vernin, sa Märt, med större tillförsikt än han egentligen kände just nu. Den grova yllerocken som han hade tagit på sig torr för ett par timmar sedan stötte bara bort regnet fläckvis, och en rännila vatten sipprade ner för hans rygg. Det var svårt att känna särskilt mycket tillförsikt med iskallt regnvatten rinnande längs ryggraden. Vintern är snart över. Vi kommer att röra oss fortare när väl våren kommer. Du ska se att vi är i Lugard när halva våren gått. Han var egentligen inte säker på det heller. De till ryggar la knappt 3 rastmil den första dagen, och därefter kom de nätt och jämnt upp i 3,5 en bra dag. Det fanns inte många samhällen som förtjänade att kallas städer längs Stora Nordanväg. Ett namn som snabbt byttes ut när föreställningen kröp norrut. Folk kallade den för Ibordarvägen eller Färjevägen. Eller ibland bara vägen, som om det inte fanns någon annan. Men Luca stannade vid varenda stad, vare sig den förtjänade namnet eller ej. Vare sig den var omgärdad av murar eller bara en högfärdig by med 6 gator och en plätt med grov stenläggning som skulle föreställa torg. Närmare en halv dag gick åt bara för att ställa föreställningen i ordning och få upp tältväggen runt om med den stora blå banderollen ovanför ingången. Välan Lukas magnifika kringresande föreställning. Luca förmådde helt enkelt inte låta en eventuell publik gå förlorad. Eller mynten i deras börsar. Eller tillfället att svänga med en av sina knallröda mantlar och sola sig i deras jubel. Luca var nästan lika förtjust i det som i pengar. Nästan. Artisterna och djuren från fjärran länder var tillräckligt ovanligt för att det skulle komma folk till föreställningen. För den delen räckte det bra med de djur som kom från närmare håll. Det var inte många som hade varit tillräckligt långt ute i markerna för att se en björn, för att inte tala om ett lejon. Det enda som minskade publiktillströmningen var när det regnade riktigt hårt. Och då vägrade ändå gycklarna och akrobaterna att uppträda i det fria. Vilket fick Luca att vanka runt och spinna vilda planer på att skaffa tillräckligt många presenningar för att kunna ge skydd åt alla begivenheterna. Eller ha ett tält som var så stort att hela föreställningen fick rum. Ett tält. Man kunde inte förneka att mannen hade storslagna visioner. Varför inte ett palats på jul när han ändå var igång? Om Mert inte haft andra bekymmer än Luca och den långsamma färden skulle han emellertid ha varit en lycklig man. Ibland hann två eller tre sävliga karavaner med shunshanska nybyggare med sina besynnerliga spetsiga vagnar eller underliga boskap passera innan föreställningens första vagn kom ut på vägen. Ibland marscherade kolonner av shunshanska soldater förbi dem där de lunkade fram i långsam skritt. Välordnade rader av män med hjälmar som liknade väldiga insektshuvuden som gick med raska steg och kolonner med ryttare i randigt fjällpansar. Vid ett tillfälle red ryttarna på Tormer, kattliknande varelser stora som hästar och klädda med bronsglänsande fjäll. Fast katter med tre ögon. Ett tjugotal av dem löpte vägen fram med mjuka smidiga rörelser. Snabbare än en häst kunde trava. Vare sig ryttarna eller deras riddjur tog någon notis om Lukas sällskap. Men sällskapets hästar blev som tokiga när tomerna passerade, skriade och stegrade sig i seldonen. Lejonen, pantrarna och björnarna röt i sina burar och de besynliga hjortarna kastade sig mot gallret i sina försök att fly. Det tog flera timmar att lugna ner alla djuren tillräckligt för att kunna komma i rörelse igen. Och Luca insisterade på att undersöka burdjurens blessyrer först. Han hade satsat stora summor pengar på sina djur. Två gånger ville shunshanska officerare med tunna fjäderplymer i hjälmarna se på Lucas tillstånd att ha hästar. Och Mert kallsvettades druv stora droppar tills de var nöjda och gav sig av. Ju längre norrut föreställningen kom, desto färre shunshan syntes på vägen. Men Mert svettades fortfarande så fort han såg några, vare sig det var soldater eller nybyggare. Kanske hemlighöll Saroth verkligen Chuons försvinnande, men shunshan letade säkerligen efter henne ändå. Det enda som behövdes var att någon övernitisk officer jämförde antalet hästar på tillståndet med hur många föreställningen faktiskt hade. Sen skulle han säkerligen finkamma varenda vagn och lika så skulle det räcka med en enda beskäftig Shaldame som fick för sig att det kunde finnas en kvinna som kunde leda kraften bland gycklarna, akrobaterna och ormmänniskorna. Han svettades plommon. Dessvärre var inte alla tillbörligt rädda om sina egna skinn. Utanför en liten flugprick till by som hette Weshin, en liten samling hus med halmtak som inte ens Luca trodde sig kunna krama ur ett par kopparslantar, stod Mert insvept i en tung yllemantel i det piskande regnet och såg hur de tre Eishedena slang tillbaka in bland tälten i den nedgående solens strålar. Åskan mullrade i fjärran. De var klädda i mörka mantlar med väl framdragna huvor. Men han hyste inga tvivel om vilka de var. Regnet föll så tätt att de passerade på 10 stegshåll utan att se honom. Men silvermedaljongen som hängde under hans skjorta blev kall mot hans bröst. Minst en av dem ledde kraften, eller höll den i varje fall. Brände honom, de var fullständigt galna alla tre. Knappt hade Eishedena hunnit försvinna bland vagnarna och tälten förrän ytterligare tre mantelklädda gestalter dök upp och skyndade efter dem. En av dessa kvinnor hade skarpare blick och lyfte handen för att peka på honom. Men de andra stannade bara upp ett kort ögonblick innan de tillsammans kilade efter Eishedena. Han påbörjade en ed men lämnade den oavslutad. Det var för sent för svordomar. Om han skulle göra upp en lista på vilka han ville ha kringrännande där en shunshansk patrull kunde få syn på dem, skulle Eishedena och Saldamerna komma på ungefär samma plats som Tuon och Selusia. Jag undrar vad de vill, sa Noel, och Mert spratt till så att en störtflod av regn rann in i kåpan och ner för hans hals. Han önskade att den knotige gamlingen kunde sluta upp med att smyga sig på honom så där. Jag tänker ta reda på det, muttrade han och drog manteln till rätta. Han visste knappt varför han gjorde sig det i omaket. Rocken var bara lite fuktig, men hans linneskjorta var redan genomblöt. Men synligt nog var Noel inte längre med honom när han kom fram till den gråflammiga vagnen med sin urblekta vita rappning där Aishedena och Saldamerna sov. Karn brukade vilja sticka näsan i blöt överallt. Han kanske hade bestämt sig för att den var tillräckligt blöt redan. Blairwick och Fenn låg redan insvepta i sina mantlar under vagnen, synbarligen oberörda av både regnet och gyttjan. Men man skulle inte ha velat satsa någonting på att någon av dem sov. En av dem satte sig mycket riktigt upp när Mert plaskade fram till vagnen. Mannen sa ingenting, vilken av dem det nu var, men Mert kunde känna hans blick på sig. Det fick honom dock inte att tveka, och han brydde sig inte om att knacka. Inne i vagnen stod alla sex kvinnorna och trängdes, fortfarande med sina drypande mantlar i händerna. Två gyroupphängda lampor satt på väggarna och spred ett ljus som på sätt och vis var bättre än han skulle ha önskat. Sex ansikten vändes mot honom, allihop med den iskalla min en kvinna ger en man när han satt foten där hon inte vill ha den. Det luktade blöt ylle i vagnen och kändes som om blixten just hade slagit ner. Eller skulle göra det, vilken sekund som helst. Regnet trummade mot taket och åskan mullrade. Men rävhuvudmedaljongen kändes inte svalare än vanligt silver. Blairwick och Fenn hade kanske släppt in honom bara för att de räknade med att han skulle få huvudet avknipsat. Eller så ville de bara hålla sig utanför själva. Å andra sidan var en väktare beredd att dö om hans HD bestämde sig för att det var nödvändigt. Det var inte Matt Cawthon. Han sköt igen dörren med höften. Den gjorde nästan aldrig ont längre. I varje fall bara sällan. När han ställde dem till svars fick han ett hätskt svar från Edesina, samtidigt som hon skakade ut det svarta håret över ryggen. Jag är tacksam för att ni räddade mig från Shonshen, Mr. Cawthon. Och jag visar gärna min tacksamhet, men det finns gränser. Jag är ingen tjänare som ni kan befalla över. Det fanns inga Shonshen i byn och vi höll våra ansikten dolda. Ni hade inte behövt skicka era vakthundar efter oss. Hon gav de tre shonshanska kvinnorna en blick som borde ha kunnat steka ett ägg. Edesina blev inte längre nervös så fort hon hörde någon tala med shonshensk dialekt. Nu ville hon ge igen för vad hon råkat ut för, och Saldamerna var nära till hands. Mert räknade med att Aishedenas sägenomspunna självkontroll skulle hindra att någon tog till våld, och hoppades att den inte redan ansträngts över bristningsgränsen. I vissa av hans gamla minnen fanns det Aishedir som exploderade, som illuminatörernas fyrverkerier. Bethamins mörka ansikte visade inga tecken på oro. Hon hade skakat ut sin mörka mantel och hängt upp den på en krok medan Edesina talade. Och nu slätade hon ut klänningen över höfterna. Ikväll bar hon urblekta gröna underkjolar. Hon beklagade sig över att det ibordariska plagget var oanständigt. Och han förmodade att han fick skaffa henne någonting annat nu när de kommit längre från kusten. Men hon fyllde onekligen ut den djupa urringningen på ett förträffligt vis. Däremot lät hon alldeles för mycket som en mor för att falla honom i smaken. De höll faktiskt sina ansikten dolda i snåd, sa hon släpigt. Och de gick tillsammans. Ingen av dem försökte smita iväg på egen hand. På det hela taget uppförde de sig mycket väl. Som en mor som berömde sina barn. Eller kanske en hunddressör som berömde sina hundar. Gulblonda Zeta nickade gillande, precis som en hunddressör. Om Ishnod önskar hålla dem instängda, sa Renna förbindligt, så kan vi alltid använda Adamerna. De borde faktiskt inte få gå lösa. Hon bugade sig till och med mot honom på det shonshanska viset, böjde sig i vinkel vid höften. Det fanns en hoppfull blick i hennes stora bruna ögon. Teslin flämtade till och tryckte sin våta mantel mot bröstet. Hon hade sannoliken inte kommit över sin skräck för Saldamerna, även om hon såg ut som om hon kunde knipa av en spik mellan tänderna. Jolene, lika högdragen som alltid, rätade på sig med blixtrande ögon. Hur det än var med ACD-lugnet så var Jolines blick allt annat än lugn när hennes ögon började blixtra. Så var det ofta med vackra kvinnor. Nej, skyndade sig Märt att säga. Det behövs inte. Ge mig de där sakerna, så ska jag göra mig av med dem. Ljus, varför hade han någonsin dragit på sig de här kvinnorna? Det som i stundens hetta föreföll som en strålande idé kunde efteråt visa sig vara ren idioti. Ni måste bara vara försiktiga allihop. Vi är fortfarande mindre än 30 mil från Ibordar. Och den här vägen är full av fördömda Shonshan. Han gav de tre shonshanska kvinnorna en ursäktande blick. De var trots allt på hans sida, på sätt och vis. De hade ingen annan att vända sig till utom Egenin, och de hade begripit vem det var som hade pengarna. Bethamins ögonbryn for förvånat i höjden. Shonshanska ädlingar bad aldrig om ursäkt, inte ens med en blick. Shonshanska soldater passerade faktiskt genom byn igår, sa Teslin med ovanligt stark iljen dialekt. Jolene vände sina blixtrande ögon mot henne. Men hon tog ingen notis om det, bortsett från att hon vände sig om och hängde upp sin egen mantel. De ställde frågor om främlingar på vägen, och några klagade över att de blivit skickade norrut. Teslin kastade en blick över axeln mot Saldamerna. Sen vände hon hastigt bort blicken och tog ett djupt andetag. Det verkar som om återkomsten har siktet ställt österut. Soldaterna trodde att den evigt segerrika herren kommer att lägga Ilien i kejsarinnans händer innan våren är slut. Både staden och resten av riket. En ACD antogs avsäga sig alla kopplingar till sitt hemland när hon kom till Vita tornet. Men för alla Ilienbor var staden Ilien helt enkelt staden, uttalat så att man hörde den stora begynnelsebokstaven. Bra, sa Märt halvt för sig själv medan han funderade. Soldater pratade alltid bred vid mun, vilket var ett skäl till att man inte avslöjade sina planer för varenda fotsoldat förrän i sista stund. Teslin höjde sina tunna ögonbryn, så han tillade. Det betyder att vägen till Lugard kommer att vara fri större delen av sträckan. Teslin svarade med en kort och inte särskilt belåten nick. Vad en ACD borde göra och vad hon verkligen gjorde var ofta som natt och dag. Vi pratade inte med någon i snåd. Vi höll bara flickorna under uppsikt, sa Bethamin. Hon talade ännu långsammare än vanligt. I vanliga fall kom orden ur en shonshanier som honung uthälld i en snöstorm. Det var tydligt att hon förde befälet bland de tre saldamerna. Men hon tittade på de båda andra innan hon fortsatte. I Ibordar pratades det inte om annat än Ilien i Shaldamernas förläggning. Ett rikt land och en rik stad där många skulle kunna vinna nya namn och rikedomar. Det sista sa hon i förbigående som om rikedomar inte var mycket värt jämfört med ett nytt namn. Vi borde ha förstått att ni vill veta sådana saker. Ännu ett djupt andetag fick nästan klänningen att spricka. Om ni har några frågor, er snåd, så ska vi berätta allt vi vet. Renna bugade sig igen med ivrig min och Serta pep. Vi kan också lyssna i de städer och byar som vi passerar. Flickorna kan vara oberäkneliga, men oss kan ni lita på. Varför började en kvinna som erbjöd en hjälp alltid med att stoppa en i en kittel med varmt vatten och blåsa på elden? Jolines ansikte blev till en iskall mask full av förakt. De shonshanska kvinnorna var inte värda hennes uppmärksamhet. Det visade hon tydligt med en enda blick. Istället var det förstås den eländige Matt Cawthon som blev målet för hennes isande granskning. Edesinas läppar blev till tunna streck och hon försökte stirra hål i både honom och saldamerna. Till och med Teslin lyckades förmedla sin indignation. Hon var för all del tacksam för att ha blivit räddad, men hon var trots allt ACD. Och nu såg hon på honom med förebroende blick. Han misstänkte att hon skulle hoppa som en groda om någon av saldamerna klappade i händerna. Vad jag vill, förklarade han tålmodigt, är att ni stannar bland vagnarna allihop. Man måste vara tålmodig med kvinnor, även Aiser Dare. Det var någonting han fått lära sig med all önskvärd tydlighet. En enda viskning om att det finns Aiser Dare här, så kommer vi strax att vada i Shornsen som letar efter henne. Och inte blir det bättre om det går rykten om att vi har Shornsenier med oss. I båda fallen kommer någon förr eller senare att komma för att se vad som ligger bakom ryktena. Och då sitter vi i grytan allihop. Gå inte ut och visa upp er. Ni måste hålla er undan tills vi kommer närmare Lugard. Det är väl inte så mycket begärt. En blixt kastade sitt skarpa blåvita ljus genom vagnens fönster och åskan mullrade ovanför dem, så nära att hela vagnen skallrade. Allt eftersom dagarna gick blev det uppenbart att det tydligen var för mycket begärt. Ejkedéerna höll huvorna ordentligt framdragna när de var ute, vilket både regnet och kylan gav en god ursäkt för. Men ofta var det någon av dem som åkte på kuskbocken istället för in i vagnen. Och de ansträngde sig inte direkt för att framstå som tjänare inför dem som arbetade med föreställningen. Inte för att de erkände var de var eller utdelade någon befallning eller ens pratade särskilt mycket med någon annan än varandra. Men hur många tjänare rörde sig på ett sätt som tydligt visade att de väntade sig att alla skulle gå ur vägen. Dessutom gav de sig in i byarna och ibland i städerna, om de var säkra på att det inte fanns några Shornsen där. Två gånger kom de kilande tillbaka när det visade sig att halva staden var full av nybyggare på väg norrut. De rapporterade allt de fått veta under sina besök för honom. Det trodde han i varje fall. Teslin verkade faktiskt tacksam på Aiser Dares vis. Och Edesina. På sitt sätt. Trots sina inbördes skillnader höll sig Jolene, Teslin och Edesina samman som en liten skock vallade gäss. Varje gång man såg en av dem såg man de båda andra också. Det berodde förmodligen på att varje gång man såg dem ta en promenad, prydligt gömda i sina mantlar, så dröjde det inte länge förrän Bethamin, Renna och Sita dök upp efter dem. Helt apropå förstås. Men de släppte aldrig flickorna utom synhåll. Gåsaherdarna. En blind skulle kunna se spänningarna mellan de två grupperna av kvinnor. En blind man kunde se att ingen av dem var någon tjänare. Chaldeimerna hade haft en respekterad, myndig ställning i samhället. Och de rörde sig med nästan samma arrogans som Aiser Dare. Men nu kunde man inte ändra på sin historia. Bethamin och de båda andra undvek andra Shornsenier lika noga som Aiser Dare. Men inte desto mindre följde de efter Aiser Dare varje gång de gick in i en stad eller by. Och Bethamin berättade alltid vad de hade snappat upp genom att tjuvlyssna på folk. Medan Renna log inställsamt och Sita kvittrade att flickorna hade missat det ena eller det andra. Eller påstod att de inte hade hört det. Men man kunde aldrig lita på någon som var förmäten nog att kalla sig Aiser Dare. Och kanske borde han fundera på att koppla dem ändå. Bara tills de var i trygghet. Deras rapporter skildes inte särskilt mycket från systrarnas. Mest var det saker de hört när stadsborna pratade sinsemellan om sånt de hört Shornsenier säga när de passerat. Många av nybyggarna var oroliga, fulla av historier om vilda ejlhorder som härjade i Altara. Fast ortsborna sa alltid att det var långt upp i norr någonstans. Det verkade dock som om någon i högre ställning hade hört samma rykten. För många nybyggare hade fått vända österut istället, mot Ilien. Storförstinnan Saroth hade ingått en allians med någon mäktig person som skulle ge henne tillgång till många länder. Kvinnorna vägrade låta sig övertygas om att de inte behövde lyssna efter rykten och kom sig aldrig för att lämna ifrån sig Erdamerna heller. I själva verket var de silverglänsande kopplen och de tre Chaldeimerna hans enda hållhake på Aiser Dare. Tacksamhet. Från en Aiser Dare, ha, inte för att han verkligen övervägde att sätta kragarna på systrarna igen, i varje fall inte ofta, Han satt verkligen i klistret. Han behövde inte de upplysningar som Saldramerna och Aesidena gav honom. Han hade bättre källor. Folk han litade på. I varje fall litade han på Thom. När den vithårige lekaren lyckades slita sig från att spela räv och orm med Oliver eller sitta och glo på ett skrynkligt brev som han alltid hade i innerfickan på sin rock. Thom kunde gå in i skänkrummet på ett värdshus, berätta en saga, kanske jonglera lite grann. Och när han gick därifrån hade han fått reda på vad alla närvarande hade i tankarna. Mert litade på Julian också. Han klarade sig nästan lika bra som Thom utan att vare sig berätta sagor eller jonglera. Men Julian envisades alltid med att ta med sig Thera, som försynt höll om hans arm när de sida vid sida promenerade in i en stad. För att hon skulle vänja sig vid att vara fri igen, sa Julian. Hon log upp mot honom med en pyrande glöd i de stora ögonen och tiggde om att bli kysst på sin fylliga lilla mun. Kanske hade hon verkligen varit Terrabons panark, som Thom och Julian påstod. Men Mert hade börjat tvivla på det. Han hade hört några av ormänniskorna skämta om att den tarabonesiska tjänstekvinnan slet ut den tairenske tjuvjägaren tills han knappt kunde stå på benen. Vare sig Thera var tjänsteflicka eller panark var hon på väg ner på knä så fort hon hörde någon prata på det släpiga Shonshan-målet. Mert misstänkte att den Shonshanier som fick för sig att fråga ut henne skulle få ur henne allt hon visste. Från vem Julian Sandar var till vilken vagn Aesidena bodde i. Allt sammans levererat av en knäböjande Thera. Thera utgjorde en större fara än Aesidena och Saldamerna tillsammans som han såg på saken. Men Julian stegrade sig så fort Mert ens antydde att hans kvinna skulle kunna vara opålitlig och började svänga med sin bambustav som om han tänkte knäcka skallen på Mert. Det fanns ingen lösning på problemet, men Mert lyckades komma på ett sätt att bli förvarnad om det värsta skulle inträffa. Visst kan jag följa efter dem, sa Noel med ett tandglest flin som om det var rena barnleken för honom. Han la ett benigt pekfinger längs sin krokiga näsa och stoppade den andra knotiga handen innanför rocken där han hade sina knivar. Är du säker på att det inte vore bättre att helt enkelt se till att hon inte kan prata med någon? Bara ett förslag, pojk. Säger du nej så gör jag det inte. Mert sa nej med stort eftertryck. Han hade dödat en kvinna i sitt liv och lämnat en annan att bli slaktad. Han tänkte inte tynga sin själ med en tredjes liv. Det verkar som om Saroth kan ha skaffat sig en allians med någon kung, rapporterade Julian med ett leende över en bägare glödgat vin. Thera fick honom i varje fall att le oftare. Hon satt bredvid Julians pall i deras trånga tält, hopkrupen med huvudet i hans knä medan han strök henne över håret med sin lediga hand. Det pratas i varje fall mycket om någon mäktig ny bundsförvant och nybyggarna är vettskrämda för Eil. Tydligen har de flesta nybyggarna blivit skickade österut, sa Thom och tittade sorgset ner i sin bägare. I samma takt som Julian blev allt gladare verkade han bli ledsnare för varje dag som gick. Noel var ute och skuggade Julian och Thera och Lopin och Nerim satt med benen i kors längst bak i tältet. Men de båda karhainska bekäntarna hade tagit fram sina sykorgar och granskade Mats fina rockar från Ibordar för att se om de behövde lagas någonstans. Så det var ändå trångt i det lilla tältet. En massa soldater också, fortsatte Thom. Allting talar för att de tänker sätta in ett riktigt hammarslag mot Ilien. Och han visste i varje fall att han fick höra den oförskönade sanningen när han hörde den från dem. Då var det ingen ACD som ställde allting på huvudet, eller Shaldame som försökte smickra till sig hans nåd. Bethamin och Sita hade till och med lärt sig att niga. På något sätt kände han sig bättre till mods med Renna, som fortfarande vek sig dubbel. Det verkade mer ärligt. Konstigt, men ärligt. För egen del nöjde sig Mert med att ta en snabb titt i varje by eller stad, med uppvikt krage och neddragen mössa, innan han gick tillbaka till föreställningen. Han hade sällan på sig mantel. En mantel kunde göra det svårare att använda de knivar han hade gömda på olika ställen. Inte för att han trodde att han skulle behöva dem. De var bara en enkel försiktighetsåtgärd. Det blev inget dryckjom, ingen dans och inget spel för hans del. Framförallt inget spel. Rasslet av tärningar över ett bord i skänkrummet på ett värdshus lockade honom. Men han hade sån tur med tärningarna att det säkert skulle pratas om det, även om det inte ledde till att någon drog kniv. Och i den här delen av Altera var både män och kvinnor beredda att göra bruk av knivarna som de hade innanför bältet. Han ville gå obemärkt förbi, så han struntade i tärningsspelarna, nickade amet mot skänkflickorna som log mot honom och drack aldrig mer än en bägare vin, om ens det. Han hade trots allt ett arbete att sköta på föreställningen. Ett sorts arbete. Han hade börjat redan första kvällen efter att de lämnat i Bordar. Och det var ingen behaglig uppgift. Jag behöver ha dig med, hade han sagt då, samtidigt som han öppnade skåpet som var inbyggt i vagnsväggen bredvid hans säng. Det var där han förvarade kistan med sitt guld, hederligt vunnet i spel. Så hederligt han kunnat i varje fall. Större delen kom från en enda hästkapplöpning. Och när det gällde hästar hade han inte större tur än någon annan. Och resten? Den som ville kasta tärning, spela kort eller singla slant fick vara beredd på att förlora. Domon, som satt på den andra britsen och gned sig i hårstubben, hade lärt sig den läxan. Han borde ha varit beredd att sova på golvet som en god sojin. Men i början hade han envisats med att varje kväll singla slant med Mert om den andra bädden. Egenin var förstås den första. Att singla slant var lika lätt som att kasta tärning. Så länge myntet inte ställde sig på sidan som det ibland gjorde när han kastade. Men det var Domon som hade föreslagit det, inte han. Och fortsatt tills Mert hade vunnit 4 gånger i rad och myntet mycket riktigt hade landat på högkanten 5:e kvällen. 3 gånger i rad. Nu turades de om istället. Men i natt var det Domons tur att ligga på golvet. Han hittade den lilla sämskskinsbörsen som han letat efter, stoppade den i fickan och rätade på sig medan han sköt igen skåpsdörren med foten. Förr eller senare måste du träffa henne, sa han, och jag behöver din hjälp för att släta över saker och ting. Han behövde någon som kunde dra på sig Tuons vrede och få honom att framstå som acceptabel i jämförelse. Men det kunde han knappast säga. Du är en shonshansk adelsdam, så du kan hjälpa mig att inte trampa i klaveret. Vad är det som behöver slätas över? Egenis släpiga röst var sträv som ett sågblad. Hon stod vid vagnens dörr med händerna knutna i sidorna och glodde på honom med genomträngande blick under den långa svarta peruken. Varför måste du träffa henne? Har du inte ställt till med tillräckligt? Säg inte att du är rädd för henne, hånade Mert henne för att slippa svara på frågan. Vad kunde han svara utan att låta fullständigt galen? Du kan stoppa henne under armen nästan lika lätt som jag, men jag lovar att inte låta henne hugga huvudet av dig eller klå upp dig. Egenin är inte rädd för någonting, pojkvasker, morrade Domon beskyddande. Om hon inte vill gå får du vackert promenera iväg och uppvakta flickan själv. Stanna över natten om du vill. Egenin fortsatte att glo på Mert, eller genom honom. Sen sneglade hon på Domon. Hennes axlar sjönk ihop en aning och hon ryckte åt sig sin mantel som hängde på väggen. Sätt fart, Cawthon, morrade hon. Om det måste göras är det lika bra att få det avklarat. Nästa ögonblick hade hon lämnat vagnen och Mert var tvungen att skynda sig ut för att hinna med. Man kunde nästan tro att hon inte ville vara ensam med Domon, trots att det verkade helt galet. Utanför den fönsterlösa Gredelina-vagnen som var svart i nattmörkret rörde sig en skugga i det djupare dunklet. Månskäran tittade fram bakom ett moln tillräckligt länge för att Märt skulle känna igen hörnans insjunkna anlete. Allt lugnt i snåd, sa gruppledaren. Märt nickade, tog ett djupt andetag och kände efter skinnbörsen i fickan. Luften var ren, både på grund av regnet och avståndet till tjuderlinorna. Tuon måtte vara lättad över att ha sluppit gödselukten och de skarpa odörerna från djurburarna. Artisternas vagnar till vänster om honom var lika mörka som de tältduksövertäckta fraktvagnarna till höger. Det kännade ingenting till att vänta längre. Han föste Egenin framför sig upp för den gredelina vagnens trappa. Där inne var det fler människor än han hade väntat sig. På en av sängarna satt Sertall och broderade igen. Och i ena änden av vagnen stod Selucia och blängde under sitt huckle. Men på den andra sängen satt Noel, synbarligen förlorad i tankar, medan Tuon satt i skräddarställning på golvet och spelade orm och räv med Oliver. Pojken vände sig om med ett brett flin som nästan klöv hans ansikte i tu när Märt kom in. Noel har berättat om Co-Dancing, Märt, utropade han. Det är ett annat namn på Shara. Visste du att ajaderna har tatueringar i ansiktet? Det är så kvinnor som kan leda kraften kallas i Shara. Visste du att ajaderna har tatueringar i ansiktet? Det är så kvinnor som kan leda kraften kallas i Shara. Nej, det visste jag inte, sa Märt och gav Noel en bister blick. Det var illa nog att pojken lärde sig en massa dåliga vanor av Vernin och rödarmarna. För att inte tala om vad han snappade upp från Julian och Thom. Så Noel behövde inte fylla hans huvud med en massa påhittade dumheter dessutom. Plötsligt daskade sig Noel på låret och rätade på ryggen. Nu kommer jag ihåg den, sa han. Sen började den narren recitera. Ödet rider likt solen i skyn, tillsammans med räven som får korparna att fly. Turen hans själ och blixten hans blick. Han självaste månarna från himlen fick. Gamlingen med den knäckta näsan tittade sig omkring som om han just kommit på att det fanns någon annan där. Jag har försökt komma ihåg den versen. Den kommer från drakprofetian. Mycket intressant, Noel, muttrade Märt. Färgerna virvlade i hans huvud, precis som de hade samma dags morgon när Eishidena greps av panik. Den här gången fladdrade de iväg igen utan att ha formats till någon bild. Men han frös som om han hade tillbringat hela natten naken under en buske. Det sista han behövde var att någon förknippade honom med drakprofetian. Någon gång kanske du kan läsa upp alltihop för oss. Men inte ikväll kanske. Tuon tittade upp på honom genom sina långa ögonfransar som en svart porslinstocka i en för stor klänning. Ljus vad långa ögonfransar hon hade. Hon ignorerade Egeinin som om kvinnan inte existerade. Och faktum var att Egeinin gjorde sitt bästa för att se ut som ett av de väggfasta skåpen. Så mycket var hans avledande manöver alltså värd. Leksaken menade inte att vara oförskämd, mumlade Tuon på sin trögflytande dialekt. Han har bara aldrig fått lära sig att uppföra sig. Men det börjar bli sent, mäster Sharin. Det är läggdags för Oliver. Vi kanske vill eskortera honom till hans tält. Vi spelar igen någon annan gång, Oliver. Vill du att jag ska lära dig att spela sten? Det ville Oliver absolut. Han var så entusiastisk att han nästan kröp ur skinnet. Pojken tyckte om allt som gav honom tillfälle att le mot en kvinna. För att inte tala om att han fick säga sånt som borde ha resulterat i en rungande örfil som fick hans öron att svullna och bli ännu större än de redan var. om Mert någonsin fick reda på vem av hans farbröder som lärt honom det. Men nu samlade pojken ihop spelpjäserna och rullade omsorgsfullt ihop spelplanen utan att någon behövde säga till honom igen. Han bugade sig till och med elegant och tackade artigt storfurstinnan innan han lät Noel leda honom därifrån. Mert nickade gillande. Han hade lärt pojken att buga sig. Men när det var för en vacker kvinna brukade Oliver för det mesta lägga till ett lidligt leende. Om han någonsin kom på vem som... Har du någon anledning att störa mig, leksak? Sa Chewon svalt. Det är sent och jag funderade på att lägga mig. Han bugade sig och gav henne sitt bästa leende. Han kunde minsann vara hövlig även om hon inte var det. Jag ville bara försäkra mig om att allt stod väl till med dig. Och jag visste ju att du inte var nöjd med kläderna som jag hade hittat åt dig. Så jag tänkte att den här kanske kunde få dig att bli bättre till mots. Han fiskade upp skinnbörsen ur fickan och räckte fram den med en yvig gest. Kvinnor uppskattade alltid lite extra yvighet. Seleucia blev på helspänn och fick en vass blick i de blå ögonen. Men Chewon vickade på sina smala fingrar och den yppiga kammarjungfrun drog sig tillbaka. En aning. Mert var på det hela taget förtjust i eldiga kvinnor. Men om hon förstörde det här skulle han ge henne smisk på stjärten. Med en kraftansträngning lyckades han hålla kvar leendet och till och med göra det lite varmare. Chewon vände och vred på börsen flera gånger innan hon knöt upp den och lät innehållet rinna ut i knät. Det var ett tungt halsband av guld och snidad bärnsten. Ett dyrt smycke. Och tjonsjanskt dessutom. Han var stolt över att ha lyckats få tag på det. Det hade tillhört en akrobat som fått det av en tjonsjansk officer som blivit förtjust i henne. Men nu när hon lämnat sin officer bakom sig hade hon varit beredd att sälja det. Det passade inte till hennes hy, vad det nu kunde betyda. Han log och väntade. Smycken fick alltid en kvinnas hjärta att mjukna. Ingen reagerade riktigt som han hade väntat sig. Chewon lyfte upp halsbandet framför ansiktet med båda händerna och studerade det som om hon aldrig hade sett någonting liknande förut. Seleucias läppar kröktes i en föraktfull grimas. Chital la ifrån sig sybågen, såg på honom och skakade på huvudet så att de stora guldringarna i hennes öron gungade. Plötsligt räckte Chewon halsbandet mot Seleucia över sin axel. Det passar mig inte, sa hon. Vill du ha det, Seleucia? Mats leende bleknade en aning. Kvinnan med den gräddvita hyn tog halsbandet mellan tummen och pekfingret som om hon hållit i en död råtta. Någonting som en shia danserska kan bära tillsammans med sin slöja, sa hon beskt. Sen knyckte hon till med handleden så att det slungades iväg mot Egenin och fräste. Sätt på det. Egenin fångade smycket precis innan hon skulle ha fått det i ansiktet. Mats leende försvann helt. Han väntade sig en explosion från Egenin, men kvinnan öppnade genast spännet och sköt undan den tjocka peruken så att hon kunde fästa det bakom nacken. Hennes ansikte var så uttryckslöst att det kunnat vara gjutet i snö. Vänd på dig, befallde Seleucia. Det rådde inga som helst tvivel om att det var en befallning. Låt mig se. Egenin vred sig runt. Hon var stel som en gärdsgårdsstör, men hon vred sig runt. Sertaliak tog henne uppmärksamt med en förbryllad huvudskakning och ruskade sen på huvudet åt Mert på ett annat sätt innan hon tog upp sitt broderi igen. Kvinnor kunde skaka på huvudet på lika många olika sätt som de kunde titta på en. Den här huvudskakningen betydde att han var en narr. Och om han inte uppfattade de finare nyanserna så var han lika glad för det. Han trodde inte att han skulle ha uppskattat dem. Bränne honom. Här köpte han ett halsband till Chewon. Chewon gav det till Seleucia rakt framför näsan på honom. Och nu var det plötsligt Egenins. Hon kom för ett nytt namn, sa Chewon. Vad kallar hon sig? Leilwin, svarade Silusia. Ett passande namn för en shia-danserska. Leilwin skepplös, kanske. Tuon nickade. Leilwin skepplös. Egenin ryckte till som om varje ord var en örfil. Får jag dra mig tillbaka, frågade hon stelt, samtidigt som hon böjde sig i en snäv bugning. Gå om du vill, morrade Mert. Att ta med henne hade inte varit den bästa idé han någonsin fått. Men utan henne skulle han kanske kunna vinna tillbaka lite mark. Med blicken klistrad vid golvbrädorna sjönk Egenin ned på knä. Jag ber, får jag dra mig tillbaka? Tuen satt där rakryggad på golvet och stirrade rakt igenom Egenin. Utan att se henne alls verkade det som. Silusia granskade Egenin uppifrån och ner, trutande med läpparna. Sertal stack nålen genom tyget som var uppspänt i hennes sybåge. Ingen ägnade Mert så mycket som en blick. Egenin la sig raklång och Mert fick hålla tillbaka en förbluffad svordom när hon kysste golvet. Jag ber, sa hon hest, ödmjukast om tillåtelse att dra mig tillbaka. Gå, Leilwin, sa Silusia med kylan hos en drottning som tilltalar en höns tjuv. Och låt mig inte se ditt anlet igen om det inte är täckt av en shia-danserskas slöja. Egenin kröp baklänges på alla fyra, men tumlade ut genom dörren så snabbt att Mert bara stod där och gapade. Med stor möda lyckades han leta upp sitt leende igen. Det verkade inte vara stor idé att stanna kvar, men han kunde åtminstone göra en värdig sorti. Tja, jag förmodar... Tuon vickade på fingrarna igen, fortfarande utan att se på honom, och Silusia avbröt honom. Storförstinnan Tuon är trött, leksak. Du har hennes tillåtelse att gå. Hörru, jag heter Mert, sa han. Ett lätt namn, ett enkelt namn, Mert. Tuon kunde lika gärna ha varit en riktig porslinsdocka med tanke på hur mycket hon reagerade. Sertell har däremot ifrån sig sitt broderi och ställde sig upp med ena handen lätt vilande på skaftet till den krökta dolk som satt instucken innanför hennes skärp. Unge man, om du tror att du ska kunna dröja kvar här tills du får se oss göra oss i ordning för att sova, har du misstagit dig grundligt. Hon log när hon sa det, men hon hade faktiskt handen på kniven och tillräckligt mycket av ibordar i sig för att kunna sticka ner någon av en nyck. Tuon förblev en orörlig docka, en drottning på sin tron som av någon anledning råkat bli klädd i illasittande kläder. Mert gick. Egenin stod utanför vagnen med hängande huvud, stöd mot ena handen. Med andra handen grep hon om smycket som löpte runt hennes hals. Hörnan rörde på sig i dunklet en bit därifrån, bara för att visa att han var kvar. Klok nog att hålla sig på avstånd från Egenin just då. Mert var för irriterad för att vara klok. Vad handlade det där om egentligen, frågade han uppfordrande. Du behöver inte falla på knä för Tuon längre. Och Silusia, hon är bara en förbannad kammarjungfru. Jag vet ingen som skulle krypa för en drottning som du kröp för henne. Egenins ansikte låg i skuggor, men hennes röst var sträv. Storförstinnan är den hon är. Silusia är hennes Sojin. Ingen av det låga blodet skulle drista sig att möta hennes Sojins blick. Kanske ingen av det höga blodet heller. Spännet brast med ett metalliskt knäpp när hon slet av sig halsbandet. Fast så tillhör jag ju inte det sanna blodet längre. Hon drog sig bakåt och la hela sin kroppsvikt i att slunga smycket så långt ut i nattmörkret som hon förmådde. Mert öppnade munnen. Han kunde ha köpt ett dussin prima hästar för det han hade betalt för halssmycket och ändå ha pengar över. Han stängde den igen utan att säga ett ord. Må så vara att han inte alltid var vis, men han var tillräckligt klok för att inse när en kvinna verkligen skulle kunna sticka kniven i honom. Och han visste en annan sak också. Om Egenin uppförde sig så här inför Tuon och Silusia var det bäst att han såg till att saldeimerna inte kom i närheten av dem. Ljuset alena visste vad de skulle göra om Tuon började vicka på fingrarna. Han hade ett arbete att utföra. Han avskydde arbete. Men på grund av de gamla minnena var hans huvud fullproppat med slag. Han avskydde slag också. Man kunde bli dödad. Men det var i varje fall bättre än att arbeta. Strategi och taktik. Lär dig allt du kan om slagfältet och din fiende. Och om det inte går att segra på ett sätt får man tänka ut ett annat. Nästa kväll återvände han till den gredelina vagnen, ensam. Och när Oliver väl avslutat sin första lektion i stenspel med Tuon såg Mert till att få spela ett parti. I början när han satt där på golvet med spelbrädet mellan sig och den mörkhyade lilla kvinnan visste han inte riktigt om han borde vinna eller förlora. Vissa kvinnor tyckte om att alltid vinna, men de måste få anstränga sig för att uppnå det. Andra ville att mannen skulle vinna, i varje fall oftare än han förlorade. Han förstod sig inte på vare sig det ena eller det andra. Han tyckte om att vinna, ju enklare desto bättre. Men det var så det var. Medan han satt där och velade tog Tuon beslutet ur hans händer. Halvvägs genom partiet insåg han att hon hade honom i en fälla som han inte kunde ta sig ur. Hennes vita stenar omringade hans svarta åt alla håll. Det var en klar, dundrande seger för hennes del. Du spelar inte särskilt bra, leksak, sa hon retsamt. Trots tonen iakttog hon honom svalt med sina stora glänsande ögon. Vägande, mätande. Det var ett par ögon en man kunde drunkna i. Han log och sa adjö innan hon hann få för sig att sparka ut honom. Strategi. Tänk framåt. Gör det oväntade. Nästa kväll hade han med sig en liten röd pappersblomma som en av föreställningens sömmerskor hade tillverkat. Han överräckte den till en förbluffad Seleucia. Chitals ögonbryn sköt i höjden och till och med Tuon verkade häpen. Taktik. Bringa motståndaren ur balans. Vid närmare eftertanke var kvinnor och fältslag inte så olika varandra. Båda förblindade en man och kunde utan vidare bli hans död, om han var oförsiktig. Varje kväll besökte han den gredelina vagnen för ett parti sten under Chitals och Seleucias vaksamma blickar, och han koncentrerade sig på det rutiga brädet. Tuon var mycket skicklig, och det var alldeles för lätt att börja titta på hur hon la ut sina stenar, med fingrarna bakåtböjda på ett besynnerligt men elegant vis. Hon var van vid att ha tumslånga naglar som hon fick vara försiktig för att inte bryta av. Hennes ögon var en annan fara. I strid måste man vara klar i skallen och hennes blick tycktes leta sig in i hans huvud. Han koncentrerade sig dock på spelet och lyckades vinna 4 av de följande 7 partierna med 1 oavgjort. Tuon var belåten när hon vann och beslutsam när hon förlorade. Istället för att få de raseriutbrott som han hade fruktat. Hon kom inte med några svidande kommentarer, bortsett från att hon envisades med att kalla honom leksak och visade sällan prov på sin kyliga högdragenhet. I varje fall inte så länge de spelade. Det var tydligt att hon gladde sig åt spelet. Hon skrattade triumferande när hon lurade honom i en fälla och förtjust när han lyckades fly ur den genom ett listigt drag. Hon var som en helt annan kvinna när hon väl förlorade sig i stenspelet. Pappersblomman följdes av en annan, sydd i blått linne, och 2 dagar senare av en rosa sidenblomma, stor som en kvinnas handflata med sina utbredda kronblad. Han gav båda till Seleucia. Hennes blå ögon fick ett allt mer misstänksamt uttryck så fort hon såg på honom, men Tuon sa till henne att hon fick behålla blommorna. Hon sparade dem omsorgsfullt i en hopvikt linneduk. Han lät 3 dagar gå utan att ta med sig några presenter. Sen tog han med sig ett litet knippe röda rosenknoppar av siden, med skälkar och glänsande blad som precis såg ut som riktiga, bara mer perfekta. Han hade beställt dem av sömmerskan samma dag som han köpte den första pappersblomman. Seleucia tog ett steg mot honom och sträckte fram handen för att ta emot blommorna med en misstänksam min. Men han satte sig och la ner blommorna bredvid brädet, lite närmare Chuan än sig själv. Han sa ingenting utan lät dem bara ligga där. Hon ägnade dem inte så mycket som en blick. Han stack fingrarna i läderpåsarna där stenarna låg, plockade upp en ur vardera och flyttade dem mellan händerna tills inte ens han själv visste vilken som var i vilken hand. Sen räckte han fram sina knutna händer. Chuan tvekade ett ögonblick, studerade uttryckslöst hans ansikte. Sen klappade hon på hans vänstra hand. Han öppnade den så att den glimmande vita stenen som låg där kom till synes. Jag har ändrat mig, leksak, mumlade hon när hon försiktigt la ner den vita stenen på två korsande linjer i närheten av brädets mitt. Du spelar mycket bra. Märt blinkade. Kunde hon veta vad han hade i kikaren? Seleucia stod bakom Chuan, synbarligen uppslukad av det nästan tomma brädet. Sertal vände blad i sin bok och vred lite på sig för att få bättre ljus. Nej, det gjorde hon förstås inte. Hon pratade om stenspelet. Om hon ens anade vilket spel han egentligen spelade, skulle hon kasta ut honom i huvudet före. Det skulle vilken kvinna som helst. Det måste vara stenarna hon pratade om. Den kvällen blev det oavgjort. De kontrollerade båda varsin hälft av brädet i oregelbundna fläckar och pölar. Fast i själva verket vann hon en seger. Jag har hållit ord, leksak, sa hon släpigt medan hon la tillbaka stenarna i påsarna. Inga flyktförsök, inga försök att förråda dig. Det här är för trångt, hon gjorde en gest mot vagnens interiör. Jag vill gå ut och promenera. Jag nöjer mig med att göra det efter mörkrets inbrott. Du kan följa med mig. Hennes blick nuddade knippet med rosenknoppar för att sedan lyftas till hans ansikte. För att se till att jag inte rymmer. Sertal satte ett smäckert finger mellan boksidorna och såg på honom. Seleucia stod bakom Chuan och såg på honom. Kvinnan hade hållit ord, hur vansinnigt det än verkade. Att ta promenader när det var mörkt och de flesta av människorna som arbetade med föreställningen låg till sängs skulle inte skada. Inte om han var med. Så varför kändes det som om han höll på att förlora kontrollen över situationen? Chuan gick med på att ha på sig mantel med framdragen kåpa när hon gick ut, vilket var något av en lättnad. Det svarta håret hade börjat växa ut på hennes rakade gässa. Men än så länge var det egentligen bara stubb. Och till skillnad från Seleucia, som förmodligen hade hucklet på sig till och med när hon sov, visade Chuan inga tecken på att vilja täcka huvudet. En kvinna i barnstorlek som hade kortare hår än någon man som börjat bli skallig skulle ha dragit uppmärksamhet till sig till och med nattetid. Sertal och Seleucia följde alltid med en liten bit efter i mörkret. Kammarjungfrun för att hålla ett beskyddande öga på sin härskarinna och Sertal för att hålla ett öga på kammarjungfrun. Det var i varje fall vad han trodde. Ibland fick han en känsla av att båda två bevakade honom. De båda kvinnorna kom väldigt väl överens för att vara fånge och fångvaktare. Han hade hört Sertal varna Seleucia för att han var en riktig kvinnokar. Just en fin sak att säga. Och Seleucia hade lugnt svarat att hennes matmor skulle bryta armarna av honom om han inte visade tillbörlig respekt. Precis som om de inte varit fångar alls. Han hade tänkt använda dessa promenader för att ta reda på ett och annat om Chuan. Hon pratade inte mycket över stenbrädet. Men hon hade en förmåga att antingen ignorera hans frågor eller styra in samtalet på något annat. För det mesta honom själv. Chu-floden är bara en massa skog och bondgårdar, sa han när de strosade längs huvudgatan i snön. Månen hade gått i moln, så de färggranna vagnarna var bara otydliga mörka former och artisternas plattformar som kantade gatan syntes bara som skuggor. Alla odlar tobak och föder upp får. Min far föder upp kor också och handlar med hästar. Men annars är det mest tobak och får från ena änden till andra.
Din far handlar med hästar, mumlade Chuan. Och vad gör du, leksak?
Han kastade en blick över axeln mot de båda kvinnorna som följde dem som ett par skuggor 10 steg bakom. Det var så långt att Chertal kanske inte skulle höra om han pratade tyst. Men han bestämde sig för att vara ärlig. Dessutom var det knäpptyst omkring dem. Hon kanske skulle höra. Och hon visste vad han hade gjort i Ibordar. Jag är spelare, sa han. Min far kallade sig för spelare, sa Truon stilla. Han dog på grund av ett vad som slog fel ut. Och hur var det meningen att han skulle få reda på vad det betydde? En annan natt när de gick längs en rad djurburar som var och en var stor nog att fylla en hel vagn, sa han. Vad gör du när du vill ha roligt, Truon? Bara som nöje, förutom att spela sten. Han kunde nästan känna hur Chelusia reste ragg 30 fot bort när han använde hennes namn. Men Truon verkade inte ha någonting emot det. Det trodde han i varje fall inte. Jag dresserar hästar och daimoner, sa hon, och kikade in i en bur där ett lejon låg och sov. Djuret var bara en stor skugga som låg i halmen bakom de tjocka gallerstängerna. Är hans man verkligen svart? I Shonshen finns det inga lejon med svart man. Hon dresserar daimoner som tidsfördriv. Ljus. Hästar. Vad för sorts hästar? Det var kanske stridshästar. Om hon nu dresserade daimoner. Som nöje. Husmor Ernen säger att du är en rucklare leksak. Hennes röst var sval, inte kall. Hon vände sig mot honom, men hennes ansikte var dolt i den djupa kåpan. Hur många kvinnor har du kysst? Lejonet vaknade och hostade, ett dovt ljud som skulle få håret att resa sig på vem som helst. Truon rörde sig inte ens. Ser ut som om det ska börja regna igen, sa han med svag röst. Chelusia flår mig om du blir genomblöt när vi kommer tillbaka. Han hörde henne skratta tyst. Vad hade han sagt som var så roligt? Det fanns ett pris att betala förstås. Kanske gick det som han ville, kanske inte. Men när man trodde att det gjorde det fanns det alltid ett pris att betala. Vilken samling tjattrande skator, beklagade han sig för Egenin. Eftermiddagssolen vilade på horisonten. Ett gyllenrött klot som halvt doldes av moln och kastade långa skuggor över snön. För en gångs skull regnade det inte, och trots kylan satt de hopkurade under den gröna vagnen som de delade och spelade sten där alla som gick förbi kunde se. Det var många som passerade, män som skyndade till något arbete som skulle vara färdigt före kvällen. Barn som passade på att rulla sina tunnband genom lerpölarna innan solen gick ner. Kvinnor som höll upp sina kjolar och gav vagnen en blick i förbigående. Till och med när deras ansikten doldes av en huva visste Märt hur deras miner såg ut. Det fanns knappt en kvinna i hela sällskapet som ville prata med Märt Kåfon längre. Han rasslade irriterat med de svarta stenarna som han höll i handen. De får sitt guld när vi kommer fram till Lugard. Det är det enda de borde bry sig om. De borde inte sticka näsan i mina angelägenheter. Du kan knappast klandra dem, sa Egenin med en blick på brädet. Du och jag ska föreställa ett kärlekspar på flykt. Men du tillbringar mer tid med henne än med mig. Hon hade fortfarande svårt för att inte omnämna Truon som storförstinnan. Du uppför dig som en man på friarstråt. Hon skulle just lägga ut en sten, men så hejdade hon sig med handen ovanför brädet. Du kan väl inte tro att hon ska fullfölja ceremonin. En så stor idiot kan du ändå inte vara. Vad då för ceremoni? Vad pratar du om? Du kallade henne för din hustru 3 gånger den där natten i Ibordar, sa hon sakta. Vet du verkligen inte det? En kvinna säger 3 gånger att en man är hennes make, och han säger 3 gånger att hon är hans hustru. Så är de gifta. För det mesta ingår det välsignelser. Men det är genom att uttala orden inför vittnen som det blir ett äktenskap.
Visste du verkligen inte det?
Mert skrattade och drog upp axlarna så att han kände kniven som hängde bakom hans hals. En bra kniv kunde ge en lugnande känsla. Men hans skratt var hest. Men hon sa ingenting.
Han hade ju tryckt en förbannad munkavle i truten på henne vid tillfället.
Så vad jag än sa betyder ingenting. Men han visste vad Egenin skulle svara.
Han visste det lika säkert som att vatten är vått.
Han hade fått veta vem han skulle gifta sig med. När det gäller det sanna blodet är det lite annorlunda. Ibland händer det att en ädling från en enda av imperiet gifter sig med en annan. Ett arrangerat bröllop. Inom kejsarfamiljen förekommer inget annat. De kanske inte vill vänta tills de kan vara tillsammans. Så den ena förkunnar äktenskapet där hon är. Den andra där han befinner sig. Så länge de bara gör det inför vittnen och det sker inom ett år har äktenskapet laga kraft.
Du visste det alltså verkligen inte.
Säkert var säkert, men stenarna rasade ur hans hand ner på brädet och studsade all världens väg. Den fördömda flickan visste. Hon tyckte kanske att alltsammans var ett äventyr eller en lek. Hon kanske tyckte att det var lika roligt att bli bortrövad som att dressera hästar eller Damon. Bränne henne. Men han visste att han var en forell som bara väntade på att hon skulle slänga ut kroken. Han höll sig borta från den gredelina vagnen i 2 dagar. Det tjänade ingenting till att fly. Han hade redan den förbannade kroken i munnen. Och det var han själv som hade satt den där. Men han måste inte svälja det fördömda betet. Fast han visste att det bara handlade om när hon bestämde sig för att hala hem linan.
Hur sakta än föreställningen rörde sig nådde de så småningom fram till färjan över floden Eldar som gick mellan Alkindar på väststranden och Coramen på den östra. Ett par små prydliga muromgärdade städer med ett halvdussin stenpirar var. Solen stod högt, knappt ett moln syntes på himlen och de som fanns var vita som nytvättad ull. Idag skulle de kanske slippa regn. Det var en viktig knutpunkt med handelsskepp inifrån landet förtöjda vid en del av kajerna och stora promliknande färjor med långa åror som kröp fram och tillbaka mellan de båda städerna. Sjönsen ansåg tydligen också att det var en viktig plats. De hade upprättat militärläger utanför båda städerna. Och att döma av de stenmurar som börjat växa upp utanför lägren och stenbarackerna som byggdes innanför hade de inga planer på att ge sig av i första taget. Mert åkte över med de första vagnarna, ridande på pricken. Den bruna vallacken såg inte särskilt märkvärdig ut för ett otränat öga, så det skulle inte verka konstigt att en kar i grov yllerock och en mössa neddragen över öronen mot kylan skulle rida på honom. Mert hade inga allvarliga tankar på att sätta av mot den oländiga skogklädda terrängen bortom Coramen. Han hade tänkt på det, men inte på allvar. Hon skulle hala in kroken oavsett om han flydde eller ej. Så han satt på pricken i ena änden av färjelägets stenkaj och såg på medan sällskapets vagnar korsade floden och rullade vidare in mot staden. Det fanns Sjönsjörner på kajen, en grupp kraftigt byggda karar i fjällpansar målat i blått och gyllenbrunt som anfördes av en smal ung officer med en enda blå plym på sin egendomliga hjälm. De verkade vara där bara för att hålla ordning, men officeren kontrollerade Lukas hästtillstånd och Luca frågade om den ädle fursten måhända kände till någon plats utanför staden som passade för en kringresande föreställning. Mert kunde ha gråtit. Han kunde se soldater i randiga rustningar som promenerade in och ut i butikerna och krogarna på gatan bakom honom. En raken svepte ner från himlen på långa fladdermusvingar och landade utanför ett av lägren på andra sidan floden. 3 eller 4 av de ormhalsade varelserna fanns redan på marken. Det fanns säkert 100-tals soldater i lägren. Och Luca ville sätta upp sin föreställning.
Sen slog en av färjorna emot repen som dämpade stöten i änden av kajen och landgången fälldes ner så att den fönsterlösa gredelina vagnen kunde rulla ner på stenläggningen. Chital satt på kuskbocken. Bredvid henne satt Chilusia och kikade fram ur huvan på en urblekt röd mantel. På andra sidan, insvept i en mörk mantel så att man inte såg ens en tum av hennes hud, satt Tjuorn. Mert trodde att ögonen skulle trilla ur huvudet på honom, om nu inte hjärtat dunkade sig raka vägen ut ur bröstet först. Tärningarna hade börjat rassla i hans huvud. Den där känslan av hårda tärningar som rullade över ett bord. Den här gången skulle de visa den svartes ögon när de stannade. Det var han fullständigt säker på. Han kunde emellertid ingenting göra annat än att sluta upp vid sidan av den gredelina vagnen och rida där som om livet var underbart. Rida längs huvudgatan bland ropande bodknobbar och hojtande gatuförsäljare som ville locka med sina varor. Och tjonsjanska soldater. Nu marscherade de inte i procession och de tittade intresserat på de färggranna vagnarna. Där red han och väntade på ett rop från Tjuorn. Hon hade gett sitt ord, men en fånge sa vad som helst för att lossa på sina bojor. Det enda hon behövde göra var att höja rösten så skulle 1000 tjonsjanska soldater komma till hennes räddning. Tärningarna rullade och hoppade i Märts huvud. Där red han och väntade på den svartes ögon. Tjuorn sa inte ett ord. Hon kikade nyfiket ut genom den djupa kåpan, nyfiket och försiktigt. Men hon höll sitt ansikte dolt och till och med händerna där hon satt helt insvept i den mörka manteln och rent av lutade sig lite mot Chital, som ett barn som sökte skydd hos sin mor i ett okänt sällskap. Inte ett ord förrän de hade passerat Coramens stadsport och med mullrande hjul närmade sig foten av den å som reste sig bakom staden och där Luca redan hade börjat samla föreställningens vagnar. Det var då Mert slutligen insåg att han aldrig skulle kunna fly. Hon skulle dra in kroken, var så säker. Hon väntade bara på rätt tillfälle, bränne henne. Han försäkrade sig om att alla tjonsjanierna stannade i sina vagnar den natten, liksom Eishedena. Så vitt Mert visste var det ingen som hade sett någon Charles Dame eller Damon. Men för en gångs skull käftade Eishedena inte emot. Tjuorn käftade inte heller emot. Däremot la hon fram ett krav som fick Chitals ögonbryn att klättra nästan hela vägen upp till hårfästet. Hon la fram det som en begäran. En påminnelse om någonting han hade lovat. Men han kände igen ett krav när han hörde det från en kvinna. Nåväl, en man måste förstås kunna lita på den kvinna han skulle gifta sig med. Han sa att han måste tänka på saken, bara för att hon inte skulle börja inbilla sig att hon kunde få precis vad hon ville. Han tänkte på det hela dagen medan Luca höll sin föreställning. Tänkte och svettades, medan lika många tjonsjanier som ortsbor kom och tittade storökt på artisterna. Han tänkte på det medan vagnarna rullade österut över kullarna i en slingrande rad, långsammare än någonsin, men han visste vilket svar han måste ge. Tredje dagen efter att de lämnat floden bakom sig kom de fram till saltstaden Jurador, och då sa han till Tjuorn att han skulle göra det. Hon log mot honom och tärningarna tvärstannade i hans huvud. Det skulle han aldrig glömma. Först log hon, sedan stannade tärningarna. Det var så att man kunde gråta